Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Jo, men det är bra. Nasdaq 100 ligger väl typ på nollan för året, vilket är jävligt skumt med tanke på makroläget. Så det jag säger nu när den här podden släpps är att vi säger RIP till mina Nasdaq puts som jag köpte förra månaden för snål att sälja av när de låg minus. Och kommer de vara helt värdelösa istället. Så tack för den, Nasdaq och Fed.
Ja, jag börjar tro på det här scenariot faktiskt med att vi ska ha vi har inte haft våran blow-off-toppen riktigt, för jag ser inte heller någon slags, vad säger man, sans i det här av uppgången som var just nu. Men det är bara tack att ta emot. Jag faktiskt skalade ju upp liksom aktieandelen så att säga på, inte på botten, det skulle jag absolut inte påstå, men lite efter botten. Så att jag tycker ändå det har gått ganska bra. Jag såg att nu var det uppe nästan 5-6% idag, bara idag liksom. Så det är galna uppgångar. Och det som känns lite skönt för en gångs skull, det är ju att ens egna innehav går ganska starkt, medans, även fast ja, börsen går också starkt, men när det index är upp 2-3% så ens egna innehav upp 5-6% kanske. Några sådana sjuka rörelser då också som jag såg. Oasmia var ju upp 14% och Evolution Gaming upp 8%. Så det är väl bara tack att ta emot. Man får vara glad om dagar är så här. Det är inte varje dag, och nu jinxar jag väl säkert det där också bara för det.
Ja, det är kul för dig att det går bra. Jag har ju missat mycket av den uppgången som vanligt. Jag gjorde ju största missen av att jag vet att jag sa det till dig, men jag sa inte det i podden, att jag sålde ju mitt guld för några veckor sedan för att jag trodde att det skulle bli riktig likvidering på pappersguld. Och då fick man ju köpa tillbaka när det gått plus 10%. Så det var jävligt kul.
Om det är någon tröst så skalade jag ju ner även guldet, så den har jag inte riktigt varit med på den resan. Men jag har annars fått betala tillbaka, så att jag är, det har man säkert lyssnat, att jag är super förkylad också och legat helt halvdäckad nästan av snor i hjärnan. Men
ja, så kommer det inte ut någon podd nästa vecka. Ja, då vet ni varför.
Ja, för då var det corona tydligen. Så då borde jag söka hjälp. Nej, men det som man ska tillägga där också, vi har ju pratat mycket om det, just det här, våra stora lärdom från 2019, det var ju det att både du och jag var för negativa för länge, och det är väl det jag försöker ta med mig till att jag hur liksom negativ jag är till börsen, så försöker jag hela tiden att inte försöka ta det med en nypa salt, så att säga. Så att om jag skulle vilja lägga 100% kort, då lägger jag mig kanske bara 50% kort eller något sånt. Så att under nedgången, då gick jag ju också back, för då låg jag kanske, ja, jag hade ju liksom en hedgade ungefär kanske 30-50%, och sen så har jag liksom skalat bort det nu, så att jag fortfarande lite kvar det, men man har ändå fått med på uppgången. Så jag tror att man ska vara försiktig med det. Folk vill ju att börsen ska gå upp, och då kommer den någonstans gå upp, eller den tiltar ju ändå till hållet.
Ja, framförallt han en jävla P.E. Powell som verkar tycka att det är amerikanska börsen, hans privata portfölj.
Ja, men det är ju så, det är ju hans portfölj och hans polares portfölj. Men du, vi ska inte prata om hur det går för oss egentligen, utan vi ska prata om hur det går för en Mr. Robin Capital Inc. At Herschel Rothman på Twitter. Och vi har med oss honom på podden idag. Han är ju en riktigt long-only-investerare som till och med idag nyttjar belåning också sedan ett par år tillbaks. Så det ska bli kul att höra på vad han tänker, och han är ju ganska långt ifrån oss egentligen investeringsmässigt. Så jag tänker att vi ska köra rakt in till den intervjun. Men först måste vi såklart påminna om att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi ska växa tydligt också för transparensens skull, att det kan finnas intressen i bolagen vi pratar om, att antingen Robin äger bolagen eller att vi gör det. Vi berättar om vår process, hur vi tänker. Som sagt, gör alltid din egen analys. Men nu hoppar vi in på dagens intervju. Då säger vi välkommen till podden Robin Capital Inc. Eller går det bra med bara Robin kanske?
Det går alldeles utmärkt. Och tack för det.
Vi kan väl börja med lite bakgrund. Vem är du och hur ser din bakgrund ut inom investeringar? Hur har du kommit in på det här?
Ja, hur började det? Jag har varit intresserad av aktier och investeringar väldigt länge. Sedan 2005, något sånt. Året innan det så bodde jag i USA ett år på en musikskola. Och där i USA, som är ju väldigt kapitalistiskt land, och så där pratar många människor om pengar och så, som vi alla vet. Och hade kompisar där som var intresserade av aktier och så här, så det var lite där jag kom in på det. Så när jag kom hem från USA så började jag själv att öppna konto på Avanza och läsa om aktier och så här, så började jag smått investera lite grann. Började väl köpa lite fonder som de flesta börjar med, och sen så lite sköna förhoppningsbolag som var populära på den tiden. Nu kommer jag inte ihåg vad alla de här trevliga bolagen hette, men det var, man gick väl på några miner där i början. Ja, på den vägen ner.
Hur gick det i början för dig? Gick det okej ändå? Du hade kanske lite tillräckligt med fonder i alla fall, eller gick du på några riktigt usla affärer?
Jo, men det gick både bra och dåligt. Jag kommer ihåg att jag köpte någon skön Nordea Latinamerika-fond som min absolut första investering. Jag tror jag köpte för så här, ja, men 1000 kronor eller någonting. Och sen så bara efter någon månad så var det så här 1300. Jag kommer ihåg att jag tjänade 300 spänn på mina fonder. Jag tyckte det var så här ascoolt. Liksom. Eller det kändes liksom coolt att se pengarna växa. Även om det var liksom inga kaffepengar i Sverige. Ja. Men då, just där och då kändes det lite häftigt. Så, ja, jag tjänade lite pengar på mina fonder. Men sen så köpte jag väl något bolag som gick riktigt åt skogen. Nu kom, fast jag tagit fram det så att jag kunde se vad det var. För det var något av de här förhoppningsbolagen som var populär där runt 2005-2006. Kan det ha varit Fnet kanske eller något sånt där? Jag kommer inte ihåg idag vad det var. Men det var någonting annat. Något skräp i alla fall. Men det var ju väldigt kul. Men jag släppte det där med förhoppningsbolag hyfsat tidigt. Jag insåg liksom att men det här är liksom inte, jag tror inte det är riktigt min grej. Och det tog mig inte jättelång tid för att fatta tycke för till exempel Warren Buffett. Och jag läste väldigt tidigt den här Warren Buffett Way, som jag tror många har läst. Och lite efter det, och det var väl kanske 2006-2007 någonting, och lite, det var väl då jag egentligen började med den långsiktiga strategin, med det som man brukar kalla buy and hold.
Hur klarade du finanskrisen rent allmänt?
Det var faktiskt jäkligt intressant att ha varit med om den. Jag kollade för några månader så här faktiskt. Man avancerar ju så pass bra att man kan ju gå tillbaka och se historik liksom since forever, till skillnad från storbankerna som liksom raderar data efter 24 månader eller vad det är. Men så jag gick tillbaka och kollade alla transaktioner under 2008. Och jag kommer ihåg där på hösten när det stod 2008, när det verkligen började gå riktigt åt skogen. Och det var liksom något på att bli bankrun i Swedbank, fast det blev det aldrig det. Men man befarade ju det, att alla tog ut sina pengar. Så jag kommer ihåg att jag hade ett HSB-spar, för egentligen skulle gå till bostad. Så jag kommer ihåg att det här, jag tror att det var i oktober, strax efter Lehman hade smält, så tog jag ut de här pengarna. Det var inte så mycket pengar, det kanske var 25 000 kronor eller någonting. Men jag kommer ihåg att jag tog ut dem och köpte aktier i Öresund faktiskt där i oktober 2008 för de pengarna. Och då, det blev ju en väldigt fin resa. Det var ju, under 2009 så tror jag den gick upp, de gick upp 40% någonting. Eller portföljen gick upp 42% 2009. Så jag kommer inte ihåg hur mycket Öresund gick upp just under 2009. Det ska låta vara osagt. Men jag kommer ihåg att jag behöll dem ett par år till efter det. Men jag hade ju också mer aktier utöver det. Men jag kommer ihåg just den grejen, att jag tog ut mina absolut sista besparingar i form av liksom kontanta medel. Då hade jag verkligen inga kontanter kvar överhuvudtaget när jag hade tagit ut dem där. bosparpengarna då, som det var tänkt. Nej, men just då, hur jag klarade det 2008, det ska jag svara på också. Jag kommer ihåg, 2008 gick breda indexen ner 42%. Min portfölj gick ner 26% enligt Avanzas, de här portföljgraferna. Och det tyckte jag att det var väldigt hyfsat okej facit med tanke på att börsen som helhet gick ner 42%. Så det var ändå 16% bättre eller någonting. Det är inga kavastu-grafer tyvärr. Det var inga så här 100% över index, men alltid något bättre.
Hur har det här med att vara med under finanskriget, krisen, påverkat din investeringsstrategi?
Det tror jag fick mig, det var ju näsbränna, det går inte att säga något annat. Det var nog för alla, även för någon som varit med längre, var nog rätt stressade där, tror jag, hösten 2008. Det var svårt att tro att någon inte var orolig där. Men hur det påverkar jag? Jag tror personligen fick jag mer långsiktig placeringshorisont. Jag var ju ganska långsiktig redan innan det, men jag hade ju gjort lite mer köp och sälj och så här, från tid till annan. Men då blev jag ännu mer långsiktig. Men hur det påverkar, det var väl mer så. Liksom, och man fick lära sig att det kan verkligen gå ner ordentligt väl, ganska så fort. Den var ju för sig, nedgången 2008 var ju, om jag jämför den med nu, nedgången vi har sett här senaste två månaderna eller en och en halv eller vad det är, så var ju den mer utdragen. För den nedgången började ju redan, jag skulle säga nu kan jag ta fel lite på tiden. Jag tror att det var juli 2007 så toppade den. Det var den förra toppen, så gick det ju ner i princip till slutet på 2008, början på 2009 någonting. Så det var ju liksom en nedgång på 1,5 år, ganska utdragen. Men det rasar vi sett nu har ju gått så otroligt fort. Det har väl aldrig varit så snabbt som det har gått ner så mycket på så kort tid.
Ja, hur har du hanterat den här nedgången?
Förvånansvärt kyligt faktiskt. Jag vet inte hur man ska förklara utan att det ska låta sig, eller liksom utan att det ska låta förmätet, men det har varit ganska så kyligt inställd ändå till den här nedgången som har varit. Jag har liksom varit ganska hyfsat likgiltig. Det var okej när det var absolut på botten där. Nu var det ganska precis en månad sen, runt 20:e tror jag, runt 20-23 där, runt 20:e mars tror jag var botten, eller den botten som har varit nu. Det började kännas lite så här, men det borde ju vända snart liksom. Nu har det gått ner typ 30-40% på en månad. Det var lite stressigt, men jag var hyfsat kyligt inställd till det ändå, tycker jag.
Ändå imponerad där under finanskrisen att du vågade köpa mer. Jag tänker att det är ganska vanligt vägskäl där, ändå att många känns som när de kommer in på börsen börjar ju ofta med ganska högriskinvesteringar och förhoppningsbolag och sådär. Och sen bränner man sig på det, och då brukar det vara liksom ett vägskäl. Antingen så går man vidare och lär sig något av det, eller så hoppar man ur aktiemarknaden och kommer aldrig tillbaka i princip. Men hur vågade du? Du hade ju ändå liksom tagit det steget och börjat mer långsiktigt och följde Warren Buffett och så, som du säger. Men hur vågade du ändå efter 1,5 års nedgång? Liksom, tvivlade du aldrig på att det var det här du skulle hålla på med, så att säga?
Nej, det gjorde jag inte egentligen. För att då där från 2007, då hade jag inte så mycket förhoppningsbolag, om man ska kalla det i portföljen. Det var någon enstaka. Det var ju mer liksom om det man brukar kalla för kvalitetsbolag. Jag kände väl liksom att det är en ganska sund portfölj. Det borde klara sig hyfsat bra i den här nedgången. Och det vände ju ganska, när du vände så vände det ju ganska ordentligt också. Men det är klart, det var väl lite stressigt. Och jag sålde ju en del och köpte en del under de här åren. Mycket mer än vad jag gör nu för tiden. Det gjorde jag såklart. Men netto, alltså det var ju full exponering. Det var det. Helt klart.
Och om vi går in lite mer djupare på hur din investeringsstrategi ser ut idag. Hur tänker du? Är det fortfarande long only, buy and hold och så vidare?
Ja, absolut. Och nu skulle jag säga att jag är ännu mer long buy and hold än vad jag någonsin har varit. För det var några år sedan liksom jag upptäckte att jag... Ibland man säljer alltid för tidigt. Men alltså, jag tror många tycker likadant. Att det smärtar mer att sälja ett bolag som går upp än att sitta kvar i bolag som går ner. Liksom att missa en uppgång, det är jäkligt trist, alltså, bara för att man är girig och vill ha sina pengar. Så att jag kör nog mer buy and hold än någonsin, skulle jag säga. Och vad gäller strategi, alltså jag har egentligen inte någon uttalad strategi. Jag kan citera Erik Selin här. Han sa någon gång att hans strategi är att inte ha någon strategi. Jag skulle nog säga samma sak. Att liksom leta efter bolag med stabila ägare, långsiktiga huvudägare, stabila branscher som är, liksom har förutsägbara kassaflöden, typ fastighetsbolag är ju något jag ligger mig varmt om hjärtat. Men liksom kolla också tycker jag, liksom, det är lite ganska simpel idé, men liksom att följa hur gör smarta pengar, det som man brukar kalla smarta pengar, hur gör Sven-Olof Johansson, hur gör Erik Selin? Hur gör David Mindus? Hur gör, Melker Körling? Nu är det inte Melker Körling som styr bolaget längre. Nu är det ju hans döttrar eftersom han själv har avgått från alla sin uppdrag. Men liksom, det är det man kanske brukar kalla smarta pengar. Hur agerar alla de här personerna? Det är liksom lite sånt jag försöker följa. Och det är med till exempel Melker Körling. När det var här i mitten på mars när det gått ner ganska mycket, så såg jag att han hade ökat ganska rejält både i Hexagon och Hexpool till exempel, och jag menar han ligger ju plus rejält mycket på de ökningarna, eller man ska säga, i de två bolagen. Så kort och gott, följa smarta pengar, var långsiktig, undvik förhoppningsbolag, undvik bransch, jag personligen undviker typ råvaror och typ biotech liksom.
Just buy and hold diskuteras ju mycket kring just den här delen om hold, hur länge man ska hålla det. Mm. Vad får ett bolag att inte längre plats hos dig? Säljer du någonting någon gång?
Det är klart att jag ska sälja någonting någon gång, absolut. Jag har ju sålt tidigare, så att, nu kan jag ju tänka mig att sälja igen. Men just nu så ser det inte ut som att jag kommer sälja någonting närmsta åren, skulle jag till och med vilja säga. Jag har nog inte sålt något nu sedan december 2018. Men absolut, det är klart att man på sikt kan tänka sig och sälja någonting. Men jag tycker att man bör ge ett bolag ett par år innan man säljer. Om inte något som är specifikt för det bolaget som... Ja, några förutsättningar för det bolag som dramatiskt ändrar eller ritar om spelplanen permanent då, skulle jag säga. För temporära svängningar kommer ju alltid vara, som nu med coronakris. Det kommer ju alla företag i princip drabbas i olika utsträckning.
Vad är en typisk röd flagga som skulle få dig att vilja sälja?
Storägare som dumpade sitt innehav såg nu, bara innan vi började dra igång det här avsnittet, såg att största ägaren i Plaid hade dumpat hela sitt innehav. Schneider Electric, de dumpade till 13% stek i Plaid. Jag tror inte marknaden kommer gilla det. Det är ju absolut en röd flagg. Men om man ska ta till exempel familjen Persson som är liksom buy and hold forever i princip i H&M. Om de skulle börja dumpa H&M i en rasande fart, det skulle nog få mig och liksom, ja, det skulle inte se bra ut i mina ögon. Så det är väl en röd flagg. Vad mer? Jag kommer inte på något mer just nu. Det är väl det, skulle jag säga. Kolla hur storägare agerar.
Jag tänkte vi ska återkomma till H&M strax, för det vet jag att det har varit ett innehåll du har skrivit mycket om. Men jag vill bara ändå fråga också, när du tar in bolag i portföljen, förutom de här, nu är det väldigt mycket mjuka värden vi pratar om, men hur mycket fokus lägger du på värdering?
Jo, men det är ju såklart en aspekt att ta hänsyn till också. Men typ man kollar fastighetsbolag, vi kan gå på fastighetsbolaget specifikt. Där får man ju liksom, beroende på vad de har för typ av fastigheter i portföljen, så får man kolla lite på till exempel värdera förvaltning, P genom förvaltningsresultat. Det är ett ganska intressant mått. Vi kan ta ett specifikt exempel, vi kan ta Castellum som jag vet att många småsparare gillar. Det är ju ganska kassaflödesdrivet bolag. Och det är ett sånt bolag man skulle kunna värdera utifrån P genom förvaltningsresultat. Och även såklart NAV. Hur är NAVet, alltså net asset value, det vill säga bokförda tillgångarna per aktie. Vad står den gentemot aktiekursen? Som till exempel Castellens fall, om jag kommer ihåg rätt, så är deras tillgångar värderade till cirka 190 kronor per aktie. Nu är jag inte helt säker på om den stämmer, men jag tror att det är ungefär där. Och aktiekursen är väl på 170 kanske, eller något sånt. Lite lägre, kanske 150, jag vet inte. Men jag menar, handlas den under ett fastighetsbolag, om det handlas under bokförda tillgångarna, och om det inte är något nedvärdering som står för dörren på grund av kanske nu som coronakrisen, om man inte har fastigheter i branscher som drabbas direkt av corona, låter det ju som att i mina ögon då att det är ett köpläge. Sen kan man även kolla på direktavkastning, är ett bra mått framförallt för fastighetsbolag, för de verkar inte i någon jättestörre utsträckning sänka eller höja eller sänka direkt, eller utdelningen på grund av rådande situation. Nu i Wallenstam så gjorde det, vilket förvånar mig lite grann, eftersom de har ganska stabila intäkter i form av hyresintäkter från hyresfastigheter. Men ändå ströp de utdelningen. Jag vet inte om de vill ha mer stidskassa till projektportfölj eller liknande. Men kort och gott, man kan kolla då börskurser i förhållande till NAV, PN och förvaltningsresultat och direktavkastning. Någon form av kombination av de tre liksom, så får man ställa dem mot varandra. Men det är tre viktiga parametrar vad gäller fastighetsbolag tycker jag, eller som jag tittar på.
Vi fick ju en fråga på Twitter faktiskt kring det från Kevin Wollin som undrar, vilket är ditt favoritnyckeltal? Och då kanske nu tog du det ju för fastigheter, men för andra bolag, vad tittar du på då? Banker och H&M och så vidare?
Jag tror att många stämmer in i det, men det beror på vilket typ av bolag det är man ska titta på och vilken bransch. Alltså, där har jag sagt tre nyckeltal för fastigheter, så det är ju det. Investmentbolag, då är det helt och hållet rabatten i förhållande eller premien i förhållande till börskurs. Det är nummer ett för mig. För att, ja, jag tycker inte direktavkastning överhuvudtaget är ett bra mått. För att bolag kan ju dra in utdelning, och det har vi sett nu att det är i alla branscher i princip. Så jag tycker inte att direktavkastning är ett bra mått att värdera bolag alls. Men P-tal är väl bättre då för... När det gäller H&M skulle jag säga, då skulle jag gå på P-tal. Och det är väl så.
Nu har jag ändå nämnt H&M några gånger. Och ja, som Niklas sa förut, du har ju skrivit rätt mycket om H&M. Hur ser du på bolaget och aktien idag?
Ja, vi börjar med lite mjuka värden då. Stefan Persson, min familj, vet vi ju alla, har ju dammsugit marknaden på aktien nu i princip i 2 års tid. Så det är väl egentligen ingen, det säger väl ingen köpsignal så. Men sen så har på senare tid, innan här den tysta perioden som var senaste månaden, så var det faktiskt en hel del i H&Ms ledning som köpte aktier. Bland annat den avgående finanschefen Jyrki Tervonen såg jag köpte en hel del. Det tycker jag är en jättestark signal, för att han har inte köpt på väldigt länge och han köpte ganska mycket, jag tror det var 5000 aktier, det var lyfsat mycket skulle jag säga. Och sen även Madeleine Persson är någon hög chef på, nu vet jag inte exakt vilken roll hon har, men jag läste någonstans att hon har varit duktig på att tajma och köpa när det visat sig vara bra läge att köpa, och hon köpte ju på typ 100, ja, jag tror det var 170 då, 180. Och nu står väl aktien i 140 någonting, eller 135 kanske. Så att i ljuset av det så är ju nuvarande värdering rätt attraktiv skulle jag gissa på.
Och hur ser du på, för du nämnde ju det med buy and hold, att du skulle kunna förändra din syn på ett bolag är ju framförallt om det går igenom stora strukturella förändringar. Och H&M får man ju ändå säga har gjort det senaste år. Det har ju varit extremt mycket skriverier och snack om H&M. Den har gått från väldigt högt pris ner till och med ner och toucha 100-lappen väl. Och just för att det är den här förändringen kring mot e-handel och sådär. Hur ser du ur ett långt perspektiv? Hur har dina tankar gått delvis senaste åren kring H&M? Men framförallt också kanske, vad ser du liksom långt framåt då?
Senaste åren har ju varit man kanske inte ska kalla det stålbad för H&M, för de har ju varit lönsamma hela tiden under hela den här deras omställningsresa som man kanske skulle kunna kalla det. Nej, men alltså, de har ju gjort en förändringsresa där man har investerat mycket i IT. Man har investerat i logistik, satt upp olika logistikhubbar runt om i världen och markant förbättrat sina leveranstider. För det är väl det som varit lite det som Achilleshäl där med online och leverera. Man har hört om skräckhistorier att det har tagit flera veckor för kunder att få sina paket. Liksom det, och det är inte acceptabelt 2020. Och där har de gjort en jätteresa och numera så under normala förutsättningar så om man köper någonting på en måndag så kanske du har grejerna på onsdag och det är ju fantastiskt. Det är en otrolig skillnad mot för bara 2 år sedan när det tog en till 2 veckor. Och det tror jag är något som har gjort att de har liksom ja, återfunnit någon form av vinnarspår. Tidigare har ju vinnarspåret varit för dem att bara öka butiknätet med 10-15% per år. Men det har man ju insett nu sent om sidor att det, är liksom, det funkar inte 2020 bara öppna flera hundra butiker varje år. Online som är det, där man ska lägga fokus. Och där har man ju väldigt snyggt gjort att man har ju liksom dragit ner på takten i butiksöppningarna och nu ska man ju nettoöppna 25-30 butiker under 2020 istället för ett par hundra som man gjorde för öppnade för några år sedan. Och jag tror det är en jättesmart väg att gå. Att man stänger olönsamma butiker på mogna marknader som är i Europa och USA och man öppnar butiker på emerging markets. Och samtidigt som man fortsätter investera i sin e-handelsbutik eller online-plattform. Så att de är ju verkligen på rätt spår. Eller de var ju på rätt spår innan coronakrisen bröt ut. Och det kan man ju se om man tittar i Q1-rapporten. Så såg man ju faktiskt resultatet efter skatt ökade med 140%. Vilket är helt fantastiskt bra. Och sen kom ju precis efter Q1-rapporten så bröt ju coronakrisen ut. Så att Q2-rapporten kan man nog räkna med att det kommer nog bli förlust i Q2. Det vore annat vore osannolikt. Så men det har ju marknaden redan diskonterat eftersom aktien gick ju ganska snabbt från 200 kronor till 100 kronor och sen nu studsat upp lite grann. Så mycket skit igen och diskonterat i nuvarande börskurs.
Det är det som är väl den stora frågan just nu för allihopa. Det är ju hur mycket som har diskonterats i alla kurser. Om det är tillräckligt eller inte. Men H&M har ju ändå blivit billigare. De senaste 10 åren har ju aldrig varit under PE20. Oftast har den varit nästan närmare 30 ibland.
Mm.
Nu för första gången jag tittade in på börsdata på rullande 12 så ligger den ju nu PE15-16 någonting.
Mm.
Rent historiskt i alla fall så låter det väldigt billigt. Sen vet man ju inte vad som händer. Men förhoppningsvis så driver ju annars sedan corona in folk på e-handeln och det borde ju ge lite bättre marginaler för dem också kanske.
Ja, absolut. Och ja, men nu blir det väl det här lite av ett förlorat år. Även om Q1 såg väldigt bra ut så har ju Q1 väldigt lite genomslag på helårsresultatet. Det är väl Q4 tror jag som historiskt brukar vara H&Ms mest vinstrika kvartal. Så, men om vi nu bara hypotetiskt leker med tanken att den här krisen börjar ebba ut i maj-juni och att köparna, då pratar vi konsumenterna, kommer tillbaka till butiker och till online så kanske det inte blir så blodigt som mars månad visade när H&Ms försäljning rasade med jag tror det var 46% year on year, alltså mars månad i år jämfört med mars månad förra året. Och jag menar, fortsätter året så att varje månad är 46% nedgång för resten av året, då är ju nuvarande börskurs lite väl dyr, tror jag. Får man nog ändå säga. Men antagligen så slipper vi nog att det blir så blodigt. Sen kommer nog den här återhämtningen ta några månader. Men de visade ju, nu att jag har inte lagt det på minnet exakt hur bra återhämtningen var i Kina, men de illustrerade Q1-rapporten lite hur återhämtningen har sett ut i Kina efter corona, och det har gått ganska fort där, så att, jag vet inte om de visar det för att på något sätt visa så att man ska få en bild av hur fort det kan gå i övriga världen för att återhämta det här, återhämta sig efter den här krisen som har varit, eller som är snarare.
Allmänt när det kommer till bolag, är det så att du föredrar större bolag framför mindre bolag?
Generellt sett, ja. Det tycker jag. Mindre bolag har ju, det har man ju sett i skolböckerna för finans, att en small cap-portfölj går ju över tid bättre än en large cap. Alltså om man tar liksom utslaget på ett index, om man har ett small cap-index mot ett large cap. Men det är ju svårare också att göra stockpicking bland mindre bolag, för där kan man gå på de riktiga nitarna. Men absolut, överlag så gillar jag större bolag än mindre bolag.
Vad har du förväntning på avkastningen rent allmänt för portföljen?
Alltså, det är svårt att ha förväntningar, så man kan ha mål. Liksom, mål är ju att försöka slå index, det är väl de flesta ska jag gissa på. Men det är inte alltid man gör det. Ibland gör jag det och ibland gör jag inte det. Men jag skulle säga att jag tror nog, jag har inte kollat nu, men jag tror nog att min portfölj går ungefär som index över tid. Det är marginellt bättre ibland, marginellt sämre ibland.
Och jag vet ju att du använder belåning i din portfölj. Mm. Jag skulle jättegärna vilja höra lite mer om delvis hur du kommer sig att du började med det, hur du tänker kring det, framförallt nu kanske också när du haft en nedgång. Och också, är det kopplat till det här med avkastning, att du tänker att om man levererar ungefär som index och så delar man lite belåning på det, så borde det över tid ge ett bättre resultat?
Helt rätt, Niklas. Det stämmer. Om vi tar ett enkelt exempel. Om börsen gör 8% och min portfölj följer börsen om jag ryggar liksom ett Avanza Zero till exempel. Om jag då lägger på lite belåning, inte mycket men lite grann, så, och jag fortfarande följer index, så ger ju min med hjälp av hävstångseffekten, så blir då, då slår man index per automatik genom att enbart addera den här belåningen. Så går portföljen som index och du har lite belåning, ja, då slår du ju börsen över tid, om man räknar så baserat på ditt egna kapital.
Hur hanterar du belåningen? Brukar du ta den till och från, eller låter den ligga på över tid?
Nej, jag låter den ligga på över tid. Jag kollade faktiskt sist jag hade nettokassa, och det är nog 10 år sedan jag hade nettokassa sist. Så jag har legat med det konstant, och sen då i olika olika grad över de här 10 åren. Men jag har latent en belåning på portföljen.
Och hur kom du in på att använda det, och hur tänker du kring det i allmänhet liksom?
Men om vi säger så här, att om vi säger att börsen, lite trubbigt räknat, går upp 8% per år, och sen så har du en belånings- eller räntekostnad på din belåning på ungefär 2%, då har du ju, om man då är långsiktig som jag är, då har man ju liksom 6% gratis, alltså gratis avkastning. Alltså skillnaden då mellan avkastningen och den ränta du betalar för din belåning. Då har du de 6% gratis. Så det är väl lite så jag resonerar. Så det har ju funkat bra över tid. Det är klart att det slår ju extra hårt, så nu den här nedgången som har varit. Men det blir ju då också en omvänd effekt när det går upp. Som exempel kan vi ta förra året, min portfölj upp 61,5%. Men i år så är jag ner 34-35% tror jag ner. Så det slår ju väldigt hårt åt båda hållen. Men kan man bara hålla sig flytande så över tid, så är det, kan det nog vara bra att ha en belåning. Såklart inte mycket, men lite grann. Det är nog inte fel att ha en 5-10% belåning i portföljen över tid, tror jag. Och även, det kan man ju ta exempel, det är lite intressant när AP7, den här soffliga fonden som man kallar den för, de har väl också, så vitt jag har förstått, en latent belåning på sin portfölj. Och det är väl därför den går bättre än index över tid också.
Är det något annat, några sektorer eller bolag eller som du gillar extra mycket just nu? Vad har du liksom köpt på senaste eller vad har du mest av i portföljen just nu? Är det någonting speciellt du är intresserad av?
Det är mest banker skulle jag säga. Mest bank och tätt följt av fastighet.
Vad är det med bank just nu som lockar?
Ja, bra fråga. Jag tittade faktiskt, jag hittade någon graf på hur P genom börsvärde har, eller book, förlåt, P genom book value har gått, utvecklat sig de senaste 10 åren i bank. Och då visade sig, eller såg jag att så som bankerna värderas nu, alltså P genom price genom book value, så lågt värderat har inte bankerna varit sedan Greklandskrisen där sen sommaren 2011, det vill säga nordiska snittet, om man tar alla storbankerna och gör ett snitt på det, så är det typ 0,7-0,8, vilket är helt otroligt bra. Det vill säga marknaden har ju diskonterat att det kommer att komma en jäkla massa skit i bankernas resultaträkningar framöver, förmodligen då i form av ökade kreditförluster. Swedbank hade vi redan reserverat, såg jag, 2,2 miljarder för kreditförluster. Jag tycker man skulle kunna köpa bank baserat på att den historiska värderingen på de bokförda tillgångar eller på eget kapital är historiskt lågt. Det är nästan nere på nivåer som man såg under finanskrisens botten, och då alltså den absolut bottnade ur där hösten 2008 var P genom book value ner på 0,5, så vi är liksom inte långt ifrån Lehman nivåer. Så baserat på det så tycker jag att bank ser väldigt väldigt attraktivt ut.
Är det främst svenska banker eller kollar du på internationella banker också då?
Nej, jag håller mig faktiskt bara till svenska bolag överhuvudtaget. Så att det är, nu pratar jag enbart svenska storbanker. Jag har inte kollat hur det ser ut i ett internationellt perspektiv, hur det ser ut nu i Europa eller i USA.
Hur kommer det sig att du främst håller dig till svenska bolag? Eller att du bara håller dig till svenska bolag, rättare sagt?
Det är väl lite lat, alltså så här lätt, eller man ska säga. Det är lätt, det finns mycket information, man vet vart man ska leta, det finns insynslistor, kolla hur insiders agerar. Svenska bolag överlag är väldigt transparenta tycker jag, jämfört med kanske amerikanska bolag. Det är svårare att hitta information tycker jag om amerikanska bolag jämfört med svenska bolag. Så det känns som att det är lättare att hitta den information man söker, så det är väl mer den anledningen. Och sen så slipper man hålla på att bråka med källskatt och annat om man har svenska bolag. Även om man får tillbaka den vid ett senare tillfälle, så känns det, så svider lite att den där pengarna dras av från sin utdelning. Så att ja, det är väl det.
Ja,
det är
2 år eller vad det tar att få tillbaka dem.
Ja, om man ens får tillbaka dem. Jag har ju inte mina pengar i en kapitalförsäkring där jag vet att man får tillbaka det. Jag har ju ISK och där får man inte tillbaka dem, så vitt jag har förstått. Så att det är väl också en anledning till att jag inte har några utländska bolag.
Du har ju väl i ISK har du ju möjlighet själv att kräva tillbaka det, men det är väl ett, jag vet inte någon som gör det. Det är ett stort jobb kan jag tänka mig.
Jag tror att man kallar det söka restitution då från respektive landskatteverk. Jag tror att det är, man skulle kunna ha det som en grej och se om det ens är möjligt att göra det. Men ja visst, då får man skicka papper till de olika ländernas skattemyndigheter. Kan vi göra försök?
Det var väl det de gjorde. Var det Dirty Money på Netflix som gjorde ett avsnitt om det? Där det var några på PVC eller vad som hade kommit på. De lyckades ju med det och lyckades få tillbaka dubbelskatt och ibland trippel och fyrdubbelskatt. Så de satte ju det här i system och drog ut ett antal miljarder kronor i det.
Ja, intressant. Nej, jag missade det avsnittet.
Det var ett extra knäck om det inte går bra.
Exakt.
Jag tror att det var Dirty Money. Jag ska kolla upp vad det var för...
Ja.
För
nej, det är annars en bra serie. Jag såg det bara den med Bill Ackman. Det var riktigt bra avsnitt. Kan jag rekommendera för det, de som inte har sett det.
Det låter som nya säsongen, eller? Eller är det den med, vad heter de? Herbalife?
Ja, det var den precis, om Herbalife. Riktigt intressant.
I guld. Mm. Det är ju kul nu att han, Bill Ackman, har fått en liten revansch på börsen efter halvtaskiga år innan.
Jag har sett det. Han har gått ut och blivit corona-expert på Twitter, har jag sett. Ja, han har vind i seglen nu, verkar det som.
Ska vi ta också, jag tänkte säga, jag tycker det vore jättekul om man kan försöka koncentrera ihop liksom, vad skulle du säga är dina största råd till en privat investerare? Hur lyckas man med investeringen egentligen? Hur lyckas man på börsen? Och kanske också vilka de vanligaste misstagen är du ser att folk gör?
Jag tycker överlag så ska man hålla sig borta från olika Facebook-forum, man ska hålla sig borta från placerarforumet och även alltså Twitter är ju lite bättre kvalitet tycker jag på råden än vad som ges i olika typer av Facebookgrupper och placera forumet. Men överlag försök att följa vad storägarna gör. Följ vad erkänt skickliga investerare, hur hanterar de sina pengar? Vad gör de med, hur agerar de? Följ duktiga investerare. Det är ett väldigt simpelt råd som jag tror. Jag vet inte, det känns som att många tror att man får bättre råd genom att läsa på Placera eller vara med i någon Facebookgrupp som heter Aktieraketer. Och det kanske kan locka folk att vara med där, för de tror de får känslan av att man kan göra tusentals procent i något förhoppningsbolag. Men jag tror att på sikt så kommer man kommer nog bara bränna sig på fingrarna genom att följa råd som ges på sådana grupper. Så följ duktiga investerare och agera utefter hur de gör. Så kommer det att gå bra.
Det är väl en klassiker där man ser inlägg, folk som säger jag har 10 000 spänn och ska resa till Thailand om 3 månader och vill finansiera resan. Vilken aktie ska jag köpa?
Jag säger så här. Lägg dem i madrassen.
jag tänkte bara jag skulle flika in den dokumentären jag pratade om. Jag tror att jag såg den på SVT Play, men den kan inte finnas kvar längre.
Okay.
Det var en långfilmsdokumentär så att säga.
Okay.
Så jag ska se om jag kommer ihåg det, sen kan jag lägga det i avsnittsbeskrivningen sen till dem som lyssnar.
Ja.
Ska vi köra några till lyssnarfrågor? Vi har ju väft in det mesta från, eller frågorna från Twitter i de andra frågorna här. Men vi har ju några så här som ligger löst. Ska vi köra dem, Fabian, tycker du?
Absolut, och då är det en användare som heter TR, och han undrar om du har kollat in Klövern och i så fall vad du tycker om dem.
Rutger Arnult som är storägare i Klövern är ju en riktigt, riktigt duktig investerare. Det som är intressant med Rutger är ju att hans bästa investeringar tenderar ju vara andra bolag som han själv inte är engagerad i. Till exempel han är ju storägare i Sagax, där han inte, så vitt jag vet, är operativ i. Och det är ju egentligen det bolaget som, så vitt jag kan se, som egentligen skapat hans förmögenhet. För Klövern har ju också gjort en fantastisk resa här på slutet. Det är ju dock senaste 1-2 år. Men Rutger Arnold har varit vd på Klövern sedan 2012 när han tog över Klövern via Corem, där han var tidigare vd. Så köpte han in sig i Klövern via Corem. Och då blev på så sätt fick jag makten i Klövern genom att använda sitt andra bolag, om man ska kalla det så, för att ta över Klövern. Och då manövrerade han väl ut de tidigare huvudägarna i Klövern. Men svaret på frågan, alltså jag vet inte, jag är lite ambivalent inställd till Klövern. Jag tycker att jag har inte lusläst deras räkenskaper och så vidare, men jag får en känsla att han har agerat upp bolaget alldeles för mycket. Det är för mycket obligationslån, det är för mycket preffar i balansräkningen. Allmänt liksom hög belåning och lite vidlyftiga projekt, tycker jag. Alltså, nu kunde ingen veta det, men det är lite intressant att det senaste förvärvet han gjorde på Manhattan, det sammanföll med toppen på börsen 2020, där 24 eller 25 februari. Det var ju väldigt olycklig timing som ingen kunde veta om, men det var egentligen inte timingen i sig som var lite oroväckande, utan där att man, jag har hört honom i tidigare poddar har sagt att ja, men vi gillar att köpa på våra marknader, vi gillar att känna våra marknader. För då var det någon som frågade, ja, men ska inte expandera till Finland eller någonting? Så här. Och då sa han, nej, men vi gillar att hålla oss i Sverige och kanske lite Danmark, för det är liksom, vi kan de marknaderna. Och då tyckte han att Finland var, om jag kommer ihåg rätt, att det var liksom lite så här, ja, det är lite för långt utanför en circle of competence. Men då funderar jag så här, om nu Finland är lite utanför den circle of competence, och vad är då Manhattan, New York? Vad skulle Arnhult och company kunna tänkas tillföra för mervärde där, kan man ju fråga sig, på andra sidan Atlanten. Så att det är lite så här, det andas ganska mycket hybris tycker jag. Så att det känns inget bra. Magkänslan är nja, skulle jag säga.
Är det liknande tankar kring Corem också?
Jag har inte lika bra koll på Corem, och nu är inte han är fortfarande storägare där, och jag vet att de håller på med lager och logistik, lite samma nisch som Sagax. Jag tror nog Corem får en känsla av lite mindre vidlyftigt. Så att jag skulle spontant säga att Corem känns som ett bättre val om man skulle stå mellan de två, utan att ha kollat på värderingen på respektive bolag.
Vad skulle du säga är dina favoritfastighetsbolag, eller topp tre om man skulle kunna säga?
Jag får väl för transparensens skull kanske utgå från att du äger de bolagen eftersom du gillar fastigheter.
Ja, precis. Nej, men jag tycker Castellum är ett fint bolag. 21 år med utdelningen stigande liksom i följd. Det är jättefint. Där är ju även nyss nämnda Rutger Arnhult storägare, vilket är intressant. Där kan man ju också spåna vidare på vad är som är i pipen där. Men nu är han största ägare i bolaget, men han har fortfarande inte ens en styrelseplats. Jag tror i och för sig att han har en styrelseplats via sin advokat. Eller nej, så här, hans advokat sitter i valberedningen. Men de har ingen operativ roll och ingen styrelseplats än så länge. Så det ska ju bli intressant att se vad som händer där på sikt. Liksom, kommer det komma någon form av samgående mellan Klöven och Castellum? Eller Klöven, Corem, Castellum? Alltså någonting tror jag, om man ska liksom spekulera lite här. Så jag tror någonting kommer hända här i kommande åren. Om man tittar på Anagera tider, så har ju Rutger gillat att göra olika typer av strukturaffärer om fastigheter. Och in i Tribona, håller på i Dagon. Nu sålde de väl för Dagon. Ja. Men någonting tror jag kommer hända där. Jag tror inte bara att det är en rent finansiell placering i Castellum, utan jag tror att han har någonting i kikaren där. Ja, om jag ska vara tvungen att gissa, så ska jag gissa på ett samgående mellan Klöven och Castellum på lite sikt.
Rutger köpte ju faktiskt, det var ju någon vecka sedan bara, köpte han för 34 miljoner ungefär i Castellum.
Okej.
Okay. Så han är ju definitivt intresserad av bolaget, så att säga. Mm. Någon mer förutom Castellum som du inte kikar på?
Jag tycker ju Balder är en riktigt, riktigt bra bolag. Där är ju återigen, det är ett intressant case och ta det här med varför inte utdelningar inte alltid är av godo. Jag ser många på Twitter framförallt som pratar om utdelningar, att det är så viktigt. Men det är ju faktiskt inte det som är viktigt, utan det är ju totalavkastningen som är det viktiga. Och tittar man på Balder, som till dags dato inte har delat ut en enda krona åt sina stamaktieägare, så har det ju varit otroligt framgångsrikt att återinvestera vinsterna i verksamheten och få den här fantastiska ränta på ränta-effekten som han har genererat åt sina aktieägare. Nu har inte jag färsk siffra i huvudet, men jag tittade för inte så länge sedan på Avanza, kan man ju säga, så här Morningstar-rapporter, som jag tycker är väldigt fint verktyg, kan jag rekommendera alla att använda om man vill få bra, liksom bra översikt på bolag över tid. Där kan man ju se hur den har gett totalavkastning i snitt, eller alla bolag kan du förresten, kan du se hur ett bolag har gett över tid totalavkastning. Och där Balder har gett, när jag tittade då för kanske ett halvår sedan, då hade den gett, senaste tiden, gett 40% årlig totalavkastning åt sina aktieägare. Till, som jag ser det, till ganska låg risk. Och det är inte många bolag som slår det. Det är fantastiskt bra.
Apropå Morningstar-rapporter, innan vi börjar avrunda här så skulle jag bara vilja fråga, har du några sådana verktyg som du gillar att använda? Man kan ju tänka sig Börsdata eller du säger att du använder Avanza till exempel, jag antar att du tittar lite på deras sajt också. Mm. Har du några sådana favoritverktyg?
Ja, alltså jag använder faktiskt inte Börsdata själv. Jag gillar Morningstar-rapporterna, de brukar jag titta på. Jag tycker även den här IB-index och fast, heter den andra, heter FB-index tror jag, som, där du kan se värderingar på fastighetsbolag jämfört med, alltså NAV jämfört med börskurserna. De gillar jag att använda för ganska enkla verktyg, men du ger en väldigt bra överblick. Så de skulle jag rekommendera, IB-index och jag tror att den andra heter FB-index. Och även de här Morningstar-rapporterna. De här Morningstar-rapporterna är lite dolda på Avanza. Så att många vet inte om att de finns. Men de, om man går in på en aktie så finns de där nere till vänster under börskursen tror jag. Ja, någonstans där så kan man trycka på den. Och, ja, där, längst ner är det... Ja, under alla de här aktiedatan så står Morningstar faktablad. Där kan man trycka för att få upp den. Den skulle jag rekommendera. Det är väl de verktyg jag använder. Sen såklart årsredovisningar för alla bolag och rapporter.
Sen innan vi börjar runda av så brukar vi alltid köra en liten lek, om man ska säga, som heter Några snabba. Och det är i stort sett att vi säger ett ämne eller något ord eller någonting. Och det första du kommer på ger du som svar. Och första jag säger då, det är guld.
Skit.
Spontant vintips.
Ja, det beror på prisklass. Men vi säger McManus då.
Vilken av dem?
Eller
vilken druva snarare?
Bra fråga. Den som kostar typ 115 på bolaget. Jag kommer inte ihåg vilken druva. Det kanske är Zinfandel eller vad det kan vara.
Favoritbok?
Den var svår. Men vi tar någon som jag läst nyligen. Vi tar Barbarians at the Gate. Den är riktigt bra. Den ska jag läsa om i sommar, tror jag.
Vad är det med den som du gillar?
Den handlar ju om köpet av... det var en leverage buyout av RGR Nabisco, som var ett stort tobaksmatkonglomerat på 80-talet. Och då får man följa... två olika läger, eller om det är tre olika läger som fightar som det här bolaget. Det är otroligt spännande. Det är som, liksom, som en business thriller, bara att det är en liksom, helt verklig händelse. Den kan jag rekommendera för alla.
Jag tror faktiskt den finns som film också. Ingen aning om den är bra eller inte, men jag har för mig att jag har sett den.
Ja, det gör den. Och det som är intressant, jag har inte sett den själv, men det som är intressant med det är att filmen står att den beskrivs att det är en komedi. Men om man läser boken så tycker jag knappast att det är en komedi, snarare en thriller. Så jag vet, det ska vara intressant att se hur de har fått till det till en komedi. För att jag tycker inte att boken är en komedi, långt ifrån, snarare en thriller.
Nej, det var länge sedan jag läste den, men jag kommer ihåg att den kändes väldigt actionspäckad. Och det kan man inte tro om man inte läst en bok om en leverage buyout förut, men det känns lite som en actionfilm.
Ja, absolut. Helt klart.
Föredrar du stor uppsida eller låg nedsida?
Låg nedsida.
Och sen, vad är risk för dig?
Förhoppningsbolag.
Din sämsta och bästa investering skulle vi vilja höra, och framförallt vad de har lärt dig då också.
Ja, den sämsta investeringen, jag tänkte att jag skulle tagit den tidigare, men jag glömde faktiskt bort den, så det är bra att ni tog upp det. Det är HQ Bank. Det var en riktig näsbränna för mig, och jag hade ganska mycket investerat i det bolaget på den tiden jag pluggade då, så att det var en väldigt tråkig historia. Jag gick back 99% på den, slutade på. Bästa investering,
det får man ju ändå säga att det är en flop.
Det är en flop. Min bästa investering är faktiskt ett onoterat bolag som heter numera Lohilo Foods, tidigare Alvesta Glass. Och där har jag vet inte exakt i procent hur mycket det är, men det är nog 300-400%, 300% i alla fall, så mycket vågar jag säga att det.
Vad har du lärt dig av de här två affärerna? Finns det några lärdomar?
Lärdomen för HQ Bank är att försöka undvika att äga rena affärsbanker. Det var ju lite samma med som hände med Carnegie också. Det var också ett liknande typ av bolag som också gick åt skogen. Så att ska man äga bank, äg en bred bank, inte en nischad bank som enbart i princip sysslar med trading. Vad har jag lärt mig med Lohilo Foods? Ingenting speciellt. Starka varumärken blir en bra investering på sikt.
Och sen den här intervjuns sista fråga. Var följer man dig bäst?
Det är väl på Twitter skulle jag säga. under Robin Capital.
Precis, och du har ju ett Herr Kjell Rothman som handle på Twitter, kan man tillägga det också.
Mm, precis.
Är det någonting du vill tillägga?
Nej, det var trevligt att få vara med i er podd. Det var jättekul.
Jättekul att ha med dig.
Ja, detsamma, precis. Och stort tack för att du har gästat oss idag.
Tack själva.
Och där var intervjun klar. Och ja, fan, jävligt kul att ha Robin i podden. Jävligt klok kille.
Ja, och poddebut för honom också. Så det var kul att vi fick vara först med det. Han är ju väldigt synlig på Twitter och skriver mycket och sådär. Men det var kul att få höra lite hur han, ja, men dels hur han låter och hur han tänker. Och faktiskt få ställa frågorna, så att säga, och få lite längre resonemang på det. Men
nu ska det är alltid kul att ha folk med annan filosofi och lite andra tankar på börsen. Komma och gästa podden, så man får en helt annan vy.
Precis. Och vi ska ju, som sagt, som jag sa för någon vecka sedan, att vi försöker få in också lite long-only människor nu. Just för att ge lite positivitet till börsen. Inte för att det verkar behövas nu, men vi trodde att det skulle behövas. Vi har ju även Magnus Andersson bokar bland som ska göra en comeback här i podden. Det skulle bli jättekul att få lite uppföljning på hur det gått för honom. Vi brukar ju dra någon innehållsförteckning. Vi pratar om väldigt mycket bolag. Jag vet att Robin har nog intressen, kan vi utgå från att Robin har intressen i alla bolag han har pratat om inte, ja, så har vi den transparens som är. Så jag vet att bland annat han äger H&M och en del fastighetsbolag och sådär. Men jag tror inte vi äger väl ingenting av det här vi har pratat om egentligen idag, eller hur?
Nej, inte på några år i alla fall. Så att det måste vara förlegat för det här laget.
Ja, men precis. Och som vanligt då, kom ihåg det att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår egen eller vår gäst. Eventuella sponsorer tar heller inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Om det är så att ni känner er lite ensamma på kvällen eller helt enkelt inte får gå ut och träffa kompisar, kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller hör av er på twitter@marketmakerspod. Och tyckte ni om det här avsnittet, gå jättegärna in och lämna en recension på iTunes och kasta några stjärnor åt vår håll. För det kommer få oss att klättra i rankingen och vi kommer få ännu fler lyssnare och vi kan locka till oss ännu fler bra gäster som dagens gäst Robin.
Precis. Och alla grejer vi har nämnt idag kommer vi försöka länka in här under avsnittsbeskrivningen också. Bland det här vinet, den här boken, även dokumentären som jag pratade om som jag kom på. Jag tror den heter Jakten på de försvunna miljarderna, tror jag. Verkar inte finnas kvar på SVT, men man kan ändå läsa om det. Det var väldigt spännande faktiskt. Och sist men absolut inte minst så vill vi säga stort tack för att du har lyssnat. Och vi hörs igen om en vecka.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.